en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd där vi kanske inte ska prata så mycket Premier League men mer FA-cup och eventuellt lite om den avgående, den långsamt förvälviftande Jürgen Klopp. Det kommer bli en sån där avslutning på säsongen där det är så här, här är Jürgen Klopps sista möte mot och så vidare. Det får vi nog helt enkelt bara tugga i oss, Frida. Vi fick lite magi ändå. Vi fick lite magi i helgen när Maidstone slog Ipswich. Fan, det behövs i den här gråa, cyniska fotbollsvärlden. Behövs det lite magi och det fick vi. Tack och lov. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja i Liverpool. Mötet mot Norwich såklart, den första matchen.
Vi stannar, vi
verkligen fram och tillbaka. Ja, men
det är lite spännande här, vart är vi på väg?
Jag vill bara liksom att våra lyssnare ska vara medvetna om att vi kommer prata om någonting annat.
Vi kommer prata om
Jürgen Klopp och Liverpool såklart i det här avsnittet. Vi har inte glömt bort det andra, och Maidstone är ju någonting jag ser fram emot att prata om en liten stund. För den första matchen på Anfield sedan Jürgen Klopps besked då i fredags var den mot Norwich igår. Han fick uppleva det han inte tycker om, nämligen att få sitt namn sjunget från läktaren under matchen. Han hade kanske inte förväntat sig eller kunnat förvänta sig någonting annat efter det känslomässiga meddelandet som han själv delade med sig av då i fredags när han helt enkelt deklarerade att det här kontraktet han skrev förra sommaren, det kommer inte fullföljas. Han kommer lämna efter säsongen, Frida. Det kom som en chock verkligen. Det var ingen som såg det här framför sig, men när man lyssnar på honom så förstår man det ju.
Ja, absolut. Visst är det så. Och det som är mest fascinerande är väl att han snarare har lyckats hålla det här hemligt så länge. Att han gick till ledningen redan i november och att de då diskuterade det. Och sen så har ingen fått veta någonting. Jag känner en i Liverpools mediateam som berättade att de fick veta 48 timmar innan den här videon då lades ut. Så att när de har verkligen lyckats hålla locket på. Och då blir man ju intresserad och tänker, vad är det som gör att han känner att det är rätt timing nu? Ja, det är väl kanske då att man hade ingen Premier League-match framför sig, och det är väl klart att det är bättre att berätta detta istället för att det ska börja komma en massa spekulationer och sådär, utan att vara öppen med att det kommer att bli så att jag flyttar i sommar eller efter säsongen. Och ja, vad ska man säga? Jag tyckte nästan att, visst, jag är ingen Liverpool-supporter, men till och med jag kunde bli lite emotionell av det. För att Klopp är ju så mycket Liverpool. Ja. Och han har ju verkligen tagit till sig hela staden och supportrarna och allt vad det innebär under de här snart 9 åren, 8,5 åren. Så att han är kanske smart ändå som lämnar med flaggan i topp, för vi antar väl att Liverpool borde rimligtvis vinna åtminstone en buckla den här våren. De har bud på många, men jag antar att de på något sätt ändå kommer lämna på att han kommer lämna med flaggan i topp.
Men om det är så att han har bestämt sig redan och det inte går att ändra, och han har liksom meddelat det här beslutet i november, då är ju den här tajmingen ganska bra för att skicka extra energi till laget. De har gått i en ligacupfinal, de ska spela FA-cup, de har chans på alla möjliga titlar, de är med i 4 turneringar. Det här om något ger ju spelarna extra motivation och nu ska vi ge Jürgen några bucklor i hans sista vår här. Det är jag helt övertygad om att det kommer att göra.
Ja, det kan ju bli så, men det är väl inte helt omöjligt att det kan bli på andra hållet också. Alltså, för jag tycker när man har kikat lite på Chelseas damlag då, efter att Emma Hayes meddelade att hon också skulle lämna, vilket ju också var en väldigt stor grej för att hon verkligen är så mycket Chelsea. Och jag tror inte alltid att det behöver vara en bra grej att en tränare meddelar det så pass tidigt. Jag tror att det kan finnas vissa spelare som börjar tänka på sin framtid mer, och det finns säkert spelare i truppen nu som tänker, okej, var ska jag ta vägen i sommar, för jag kanske inte riktigt kommer förlänga mitt kontrakt om han försvinner. Jag vet inte, alltså nu tror jag kanske att Liverpool kan vara ett undantag, och att, ja, precis som ni säger, att det kan väcka mer hunger hos spelarna. Men jag tror inte det är omöjligt att det även kan finnas en negativ aspekt av att meddela det så tidigt.
Alltså transfermässigt så kan det nog finnas det. Jag tänker ju, Mohamed Salah har ju ryktats innan. Till exempel en sån spelare, Trent Alexander-Arnold har väl varit 18 månader kvar på kontraktet.
Ja, det finns ju tre spelare med 18 månader kvar på kontraktet. Det är Mohamed Salah, Virgil van Dijk och Trent Alexander-Arnold. Det är tre ganska viktiga spelare för. Men just, det är inte kontrakt som går ut i sommar. Det är kontrakt som ändå har ett år kvar, vilket jag tror gör att de ändå kommer inte behöva bekymra sig så mycket just under våren här. Sen kan det absolut påverka hur de resonerar i sommar och hur de resonerar runt kontraktsförlängningar. Jag tror kanske inte att det kommer att dyka upp en ny kontraktsförlängning på Virgil van Dijk under de närmsta 3 månaderna, men det kanske inte måste göra heller. Så vi får väl se. Det man ska komma ihåg, just det här med troféer. Europa League-finalen spelas alltså i Dublin, vilket då är säsongens sista match om Liverpool tar sig till Europa League-final, vilket ju inte är speciellt jättehöga odds på ändå. Det är alltså den sista matchen under Klopp i sådana fall. Dublin är inte så långt från Liverpool. Det är ett par timmar på båt.
Och det finns ju en historia däremellan också.
Och det finns enormt mycket historia. Det finns enormt mycket Liverpool-supportrar i Dublin. Som är daytrippers helt enkelt, åker över till Liverpool och går på matcher. Det skulle mycket väl kunna vara 5, 6, 700 000 Liverpool-supportrar i Dublin till den matchen, vilket vore helt stört.
Jag tror att tv-bolagen vill ha den matchen också.
Ja, alltså, och det var ju snack, alltså just när Manchester United såg ut att eventuellt hamna i Europa League, nu tog de sig inte dit utan de kom ju sist i sin grupp, så började det spekuleras om, tänk om det blir Liverpool mot Manchester United i Dublin i en Europa-final. Hur förbereder man sig ens för det? Det hade kunnat bli...
Få stänga av hela staden.
Ja, det hade de ju fått göra.
Få lägga ner liksom daglig verksamhet under staden.
Det är nästan så att de får göra det ändå. Kan jag säga. Det kommer inte kunna ta sig runt på gatorna där på normalt sätt. Men det är ju en sån där titel som såklart betyder mycket innan. Men det är en sån där tillfälle som på något sätt kommer... tror jag definiera väldigt mycket av den här våren, tror jag. Sen såklart så är ju ligan det som är det absolut största att vinna, och det som man det tror jag har varit någonting som har stört Klopp, att när de väl tog den här ligatiteln, när de var som allra allra bäst, alltså vad var de hade för marginal där när pandemin kom. Men det var ju liksom så här 27 poäng ner till 2. Alltså det var helt stört. Eller 21 poäng ner till 2. De var helt överlägsna den säsongen. Spelade den bästa fotbollen som Liverpool har spelat under mitt supporterskap. Och sen så får man inte fira den ordentligt. Därför att även om titeln redan var avgjord när pandemin kom, så blev det liksom ingen parad. Det blev liksom de här väldigt fattiga scenerna från Liverpool utan supportrar. Och det där har nog stört Klopp, för att han har aldrig varit så väldigt mycket tränare tillsammans med supportrarna. Så att om han skulle kunna få göra den paraden, vinna den ligan, det som betyder allra mest för läktarna tillsammans med supportrarna, det är nog det som hade betytt allra mest för honom själv.
Ja, och sen så är det ju intressant det här också med Jag tyckte att det var så symboliskt att Pep Guardiola sa någonting i stil med att nu kan jag äntligen sova på nätterna igen. För det är ju verkligen den rivaliteten de emellan som har varit så spännande att följa. Och det är väl det som gör också att tittar man på hur många titlar och pokaler som Klopp har vunnit totalt sett under de här 8,5 åren, så det är inte lika många som Guardiola. Men samtidigt så, jag menar att behöva tävla med Guardiola, det innebär ju på något sätt att med Man City då, det innebär ju att man måste upp hela tiden kring 100-strecket, att man måste på något sätt överprestera varje säsong för att man ska kunna bräcka dem. Så att på det stora hela så har ju Klopp gjort det fantastiskt bra. Även om vissa kommer att peka på antal pokaler då och säga att det är inte så många. Nej, men han har också ställts mot världens främsta tränare i stort sett.
Ja, och det är det som är så intressant, det här med att Jürgen Klopp was made for Liverpool, Liverpool was made for Jürgen Klopp i en del av ramsan. Och det är verkligen så det känns, för jag har känslan av att Pep Guardiola hade inte gjort det lika bra i Liverpool med de förutsättningarna som Klopp haft. På samma sätt som Klopp hade inte gjort det lika bra i Manchester City med de förutsättningarna som de har. De är väldigt olika på det sättet. Och jag tror att just att de båda två fick de ultimata förutsättningarna för sig själva. Guardiola fick pengar att investera, han fick tid och tålamod att laborera.
Ja, han har ju haft bättre förutsättningar, Guardiola, får man ju säga. Han har ju haft ännu mer pengar att jobba med.
Absolut, men det tror jag inte hade varit gynnsamt på samma sätt för Klopp. Klopp fick däremot en läktare som var hungrig, som var högljudd, en stad som var liksom fotbollstoke, som han bara kunde omfamna. Alltså det passade hans personlighet på ett sätt, och den här stora personligheten som han är, det passade så bra till det här laget. Det behövde inte vara liksom taktiskt mest, och han skulle ju vara den första att säga att det finns bättre taktiker där ute än Jürgen Klopp. Även om han också är en väldigt skicklig taktiker såklart, och att han är duktig på att ställa upp ett lag. Men det han kan göra är ju att han kan ingjuta det här modet och entusiasmen och energin i spelarna. Han har ju den här förmågan att få spelare att prestera liksom nästan mer än vad de är kapabla till. Han får dem att nå den där 11:an på den 10-gradiga skalan liksom. Det är ju hans absolut största egenskap. Och det är ju därför också när han säger jag kan inte köra den här bilen på 3 hjul. Är ju så han uttrycker det. Utan för att hans ledarskap handlar om energi. Om energin inte finns där, då kommer det inte funka.
Jag tycker att man har märkt det också faktiskt. Nu kan det ju bli så att man läser in för mycket möjligtvis. Men de senaste veckorna, månaderna, jag tycker ändå att man har märkt av att nu kanske energin håller på att ta slut lite grann. Han har inte varit riktigt lika, vad ska man säga, inte riktigt lika glad på något sätt. För att när Liverpool väl gör en bra insats och när allting bara flyter på, då brukar han vara bra på att på något sätt fira det. Mm. Och men vara bra eller vara glad för att det går bra helt enkelt. Men jag tycker nog de här senaste veckorna att han nästan har känts lite, inte tjurig så, men att han kanske ändå har varit lite mer dämpad än tidigare. Och nu när man tänker tillbaka då så känner man ju att kanske fanns tecknen där ändå att bensinen höll på att ta slut eller håller på att ta slut. Han menar ju fortfarande att han är motiverad och sådär de här sista månaderna, men det kanske ger en större förståelse för då att han känner att han inte orkar köra ytterligare en säsong.
Nej, och jag tror för hans egen del just det här att känna att jag kan gå all in, jag kan ta slut på energi här, jag kan köra hela vägen in i kaklet den här säsongen, för jag vet att jag får vila sen. Jag vet att jag behöver inte börja om med en ny försäsong, nya transferfönster, nya spelare som ska in, nya fystester i juli igen, liksom 3 veckor efter att säsongen är avslutad, utan för att den här säsongen ska bli lyckad så kanske han måste ge sig själv den möjligheten, det utrymmet.
Det finns något fint i att han ändå kämpade sig igenom den här sommaren, för det hade ju varit mindre chockerande om han hade sagt att han lämnar efter förra säsongen. på något sätt att nej, men jag kan inte ge mer till det här laget, nu lämnar jag. Men då hade han lämnat Liverpool i en väldigt mycket mer prekär situation än vad han nu verkar göra i vår. Och det finns väl någonting att han ändå liksom bygger upp det här, kämpar sig igenom en väldigt rörig transfersommar, får dem att leverera, får dem på rätt köl igen, och då, men nu kommer jag inte orka vidare. Men då lämnar han dem ändå i en bra plats.
Ja, jag tror att det var viktigt för honom att lämna Liverpool i en bra plats. Jag tror, även om det fanns vissa rykten så här, eller att medarbetare i Liverpool kände efter förra säsongen att det finns kanske en möjlighet att han lämnar, så tror inte jag att det är Klopps stil. Det är ju det som gör också att man, när han säger att jag kommer aldrig träna en annan klubb i Premier League eller i England, det är helt uteslutet, då tror man ju verkligen honom.
Ja.
Och det är ju det som är så speciellt med Jürgen Klopp, att han verkligen har en sån stark koppling till Liverpool som man sällan ser med en tränare, och att han är så genuin att man verkligen tror på honom, att han älskar den klubben, han älskar den staden, och han skulle aldrig lämna Liverpool om det var så att att klubben inte befann sig i en bra situation eller i en bra sits.
Nej, alltså han är ju ärlig. Och det har han ju alltid varit. Det är väl det som kännetecknar honom på något sätt. Att han kan ju också vara lite för ärlig och ibland ha känslorna för mycket på utsidan. Men,
ja, absolut. Men det ska man inte glömma bort. Han är inte alltid den trevligaste.
Nej, det hör på
journalister eller...
Verkligen.
Nu har det dykt upp direkt då, liksom spansk media körde ju direkt här på att nu är han första kandidat på Barcelonas lista och sådär. Och det är ju uteslutet, kan vi börja med att säga, för att han kommer ju ta ett sabbatsår till att börja med. Men samtidigt, alltså just det där du var inne på, Syk, om liksom med energin och att han passar i vissa klubbar.
Mm.
Klopp ska inte ta över Real Madrid, Barcelona eller Bayern München eller något sånt. Han passar inte där. Jag tror inte att det överhuvudtaget hade blivit bra. Jag känner att liksom, om man nu ska ta absolut tyska förbundskaptensposten på något sätt, där finns det ju någonting på sikt. Och att återvända till Dortmund och ta dem till forna glansdagar igen, där kanske det ändå finns någonting. Men att se honom gå till någon så här toppklubb nu och ta ett toppjobb på det här sättet, jag har så väldigt svårt att se honom göra det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen tycker jag det finns ganska intressanta skillnader i, eftersom att det var ju en annan tränare som tackade för sig till sommaren nu i helgen. För Xavi gick ut och sa att nu lämnar jag efter säsongen. Och som var lite, inte lika chockartat. Mm. Men samtidigt, där var det ju mer om att rädda sitt eget skinn. Mm. För att han sa, ja men det är ju ingen tränare i Barcelona som är mer än 3 år ändå. Och lite sånt där. Det är så jobbigt att vara här och så vidare. Och han hade lovat, om det inte blir titlar så drar jag. Där lägger han ju på något sätt sin framtid i sina egna händer istället. För att han riskerar att få sparken annars.
Ja.
Men det är ganska intressant, för jag tycker väl i Klopps avsked på något sätt, det är så svårt att hitta någonting, vad ska man säga, cyniskt i det, så att säga. Att det här är liksom bara att han har slut på energi. Han kan inte ge det Liverpool behöver framöver.
Det leder ju oss in på en diskussion också som ju såklart är vem ska ta över efter honom. Vem vågar ta över ens, för att det är ganska stora skor att fylla för vem som helst.
Måste väl bli Xabi Alonso eller?
Fast på andra sidan, så ju mer man tänker på det, det innebär ju att då kommer Liverpool spela antagligen en helt annan typ av fotboll. Alltså sett till hur Bayer Leverkusen spelar nu. Och detsamma gäller ju om det Xabi kommer in, då kommer man spela en helt annan typ av fotboll. Ja, och det är inte alltid helt lätt att få ett lag att gå från att spela en typ av fotboll till en helt annan. Visst, det finns exempel där det har gått väldigt smidigt, som Vincent Kompany.
Men vem hittar man som kan, det dummaste jag kan försöka hitta någon som ska replikera det Klopp gjorde?
Nej, absolut. Jag tror också, men jag bara menar att det kommer ta ganska lång tid. Ja. Och det är ändå ett ganska stor risk att ta som tränare. Ska jag komma in och jag ska ersätta den här enormt stora tränaren. Det blir ju lite grann en Alex Ferguson-situation.
Ja.
Att det är stora skor att fylla. Och jag är inte säker på att exempelvis Alonso hade velat ta den risken för sin egen skull.
Nej, jag tror att just i Manchester United-fallet så gjorde man väl precis det. Man tog en Alex Ferguson light i David Moyes. En tränare som spelade inte helt olikt rent taktiskt. Han var också skotte. Han hade också väldigt många säsonger i Premier League. Han var 20 år yngre, men profilmässigt väldigt, väldigt lik. Alltså det var ju på något sätt en Alex Ferguson light.
Ferguson som pekade på honom och sa: här är min arvtagare, här
ja,
är ditt
precis.
Land.
Och att, nu vet jag inte om det finns någon Jürgen Klopp light där ute. Det gör det säkert.
Thomas Tuchel.
Ja, Thomas Tuchel kanske är Jürgen
ja,
Klopp.
Ja, alltså är det helt uteslutet egentligen? Att han får kicken från Bayern och sen kliver han in och tar över Liverpool.
Jag tror att man gör sig själv en enorm otjänst om man tänker att vi ska fortsätta på det som Klopp har börjat på. Nej, det ska komma in någon som är sig själv, som gör sin egen grej. Det här är en helt ny era för Liverpool. Det finns ett väldigt bra grundmaterial att utgå ifrån. Man har gjort smarta värvningar under förra sommaren. Det finns jättespännande spelare. Det finns en Alexander Arnold som med liksom rötterna i klubben, och en Curtis Jones med rötterna i klubben som man kan bygga runt. Det finns spets i Szoboszlai och Nunez. Det finns fortfarande världens kanske bästa målvakt i Alisson med år kvar på kontraktet. Det är en väldigt bra. Men det måste inte spelas på samma sätt. Det måste inte vara samma filosofi. Det måste, jag tror absolut inte att det ska liksom vi ska in en till liksom stor personlighet som in och
Mourinho.
Ja, men exakt. Alltså den typen utav utav tänk. Jag tror att Xabi Alonso, som är en helt annan, han är ju mycket mer en mycket mer eftertänksam en otroligt liksom så här sympatisk och intellektuell fotbollsman på ett annat sätt än vad
men Klopp har otrolig koppling till klubben och
men har den.
Och då ska vi komma ihåg, ska Bayern München kasta Tuchel redan nu? Svårt att se det med tanke på att de tog in Tuchel på att de bara kastade Nagelsmann för att Tuchel var ledig. Real Madrid sitter med Ancelotti. Det är två av tre klubbar som Alonso skulle kunna ta över, förutom Real Sociedad som jag inte tror att han tar än.
Då hade jag tagit Bayern, helt klart. Jag menar, ja. Jag sitter inte här och säger att man inte ska ta in en tränare med en egen identitet. Det är klart att man ska göra det. Jag bara menar på att ersätta Jürgen Klopp.
Nej, det är väldigt,
det är väldigt svår uppgift.
Det kommer inte vara lätt.
Det är en svår uppgift.
Och jag tror att det kan få tränare att tänka att jag kanske inte vill ta det här jobbet nu. Det kanske är en lite för stor risk att jag misslyckas eller att jag kommer jämföras med Klopp hela tiden. Jag bara lyfter att det Absolut. Kan vara en aspekt av hur Xabi Alonso exempelvis, hur han tänker.
Mm. Jag kanske Alonso är för smart för att ta det. Ja. Vem vet? Det är ju inte helt otänkbart heller på det viset.
Nej.
Men för mig så blir han på något sätt ändå, om man tänker på att Klopp ändå hade någon form av ambition och driv att få Liverpool mer spelförande. Det var ju det som gjorde att han plockade in Thiago en gång i tiden, och absolut, det funkade väldigt bra en säsong, men sen blev det väl inte riktigt det som man trodde, det här projektet, i och med att Thiago kanske också var så pass skadebenägen som han var och inte nådde de höjderna förutom en säsong då. Alonso hade ju varit en naturlig, alltså jag skulle kunna se honom använda det här materialet och gå den vägen och skapa någonting från det. Och jag tycker att han på väldigt, väldigt många sätt känns perfekt. Han känns som klippt och skuren för att gå in och ta det. Sen förstår jag precis vad du menar, Frida, att det inte är uppenbart att han kommer lyckas. Det är inte uppenbart att han ser direkt att ja, men det här.
Men han kommer ha ett väldigt stort tålamod från läktarna i Liverpool. Så mycket kan man ju vara rätt säker på, för alla förstår att det här blir det här en misslyckad säsong nästa säsong, så är inte det hela världen. Alltså om man slutar utanför topp 4. För det har vi gjort under Jürgen Klopp också. Man vet att liksom resultat kommer och går. Men så länge det finns en idé och en kommunikation som man kan ställa upp på. För det är nog det viktigaste. Liverpool hade ju ganska bra resultat under Brendan Rodgers också i perioder. Jag menar, man var jättenära att vinna ligan och Gerard halkade och allt det där. Men just Brendan Rodgers kommunikation, hans sätt att vara, hans det lirade aldrig riktigt med Liverpool-supporterna. Det fanns alltid en liten distans där som försvann när Klopp kom in, och det är det här som är så, det var det här som är nästan det största som han gjorde, för det var så många år där den där avståndet mellan läktaren och planen och tränaren, det hade liksom inte funnits där. Jag menar, sen kanske Kenny Dalglish var tränare liksom, där det var verkligen, det var vi, det var ett, det var liksom staden, det var läktaren, det var laget, det var tränaren, allting satt ihop och hade liksom samma identitet på något sätt, och det var ju det Klopp införde. Det är det som är hans största gärning i Liverpool. Det är det här som man, som alla känner och tänker på när, alltså som Liverpool-supportrar, man tänker på Jürgen Klopp. Det är liksom en, det här är det är en helt ny klubb på många sätt än vad den var innan. Det här är en klubb som hänger ihop från liksom supportrar hela vägen ner till stjärnorna på planen. Och det var ju det han lyckades med. Det var ju den kommunikationen som var så central. Och nu är det en klubb som hänger ihop väldigt mycket på det sättet. För det finns den här relationen och kopplingen till det här laget nu. Och får man då in en Xabi Alonso som fansen redan älskar, vilket de ju gör, så tror jag att man ger sig själv en, sen om han då skulle vara intresserad, så ger man sig själv en liten head start i det. Man kan fortsätta, för jag tror att han är en så skicklig kommunikatör också, Xabi Alonso. Han är så pass smart i allting han gör, alltså alla intervjuer. Han är otroligt skicklig liksom kommunikatör. Så tror jag att det skulle kunna, det Serbia är inte säker på skulle vara rätt rent personlighetsmässigt.
Nej, han kan vara rätt så tjurig alltså.
Men det är också så här, man måste för att vara framgångsrik i livet, måste man fatta staden. Det är en speciell stad. Det finns en historia, det finns en liksom en kulturell botten på läktaren och i staden som man måste liksom anamma och ta sig an och på något sätt vara en del av för att det ska funka. Och det var det Klopp gjorde, och det tror jag är en sån här grej som Alonso fattar, så att om han tar det jobbet så kommer han så förstår han att det är en nyckel.
Men det finns ju vissa klubbar som inte kan ha annat än specifikt viss tränartyp, och Liverpool är ju en sån klubb där du inte bara kan ta, det här är den intressantaste tränaren på marknaden, vi tar honom. Han har bäst med erfarenhet och vunnit flest titlar, vi tar honom. Det funkar inte så. Det går inte. Det finns ju vissa klubbar i världen där du inte kan göra så, och det kommer inte funka, och det är därav på något sätt. Det här är ju något läge där Alonso potentiellt kan vara liksom, ha vunnit Bundesliga, Bayer Leverkusen, var redo för nästa uppdrag, visat vad han kan och var på något sätt liksom redo att axla den rollen. Jag håller ju helt med om att Tuchel är helt fel väg att gå. Nagelsmann, nej, det är inte den vägen de ska gå. De Cherby, skeptisk.
Jag är faktiskt inte helt så här. Nu är säkert många som blir på, men jag tror att en sån som Graham Potter skulle lösa den uppgiften bättre än många andra som har föreslagits. Han är smart, han tror förstår uppgiften, tror han förstår staden. Han kommer inte därifrån, men han har vuxit upp i en, han kommer fatta liksom. Han är också en smart kommunikatör på många sätt. Sen att det absolut inte funkar i Chelsea. Nej, det är för att Chelsea behöver någonting helt annat. Chelsea är en annan typ av klubb. Chelsea ska ju ha Antonio Conte i två säsonger, och sen ska man ha Mourinho i ett par säsonger. Så det måste liksom så här.
Nu ska de framförallt behålla Pochettino och ha lite tålamod. Det tycker jag är vad Chelsea ska göra i det här läget. Men
ni förstår vad jag menar. Jag är inte helt. Jag hade inte varit supernegativ till exempel en Graham Potter, och ge honom tid att bygga någonting och bli den här kopplingen och vara den här karaktären.
Alltså man ärver ju ändå en trupp som är, oavsett vad som händer i sommar, så finns det ju så oerhört mycket kvalitet, och det finns yngre spelare som kommer fram, och ja, där finns ju mycket att ta av på det sättet, så det kan ju naturligtvis attrahera vilken tränare som helst, men oavsett så, ja. Det är mycket att leva upp till ändå som Klopps ersättare i Liverpool.
Liverpool är väl en av få klubbar som inte sitter med panik över FA:s ekonomiska regler heller och har lite utrymme att faktiskt investera i spelare. Det är väldigt många klubbar som inte har det, och där borde också finnas att du har en väldigt bra trupp. Du har utrymme att förbättra den om du skulle vilja, eller liksom finslipa den till din. Och nu har jag tjatat om Alonso här ganska länge i det här avsnittet vi spelar in just nu, men en till aspekt i det är ju att Liverpool idag, när Klopp liksom, när Klopp kom, så var ju Liverpool en klubb som letade efter sig själva och var långt från allt vad titlar heter. Nu är de en toppklubb, och de har varit det under några säsonger. En klubb som ska vara utmana om alla titlar som går att vinna. En klubb som ser Europa liksom ett misslyckande. Och att då liksom bygga vidare på den vågen, då vill du ju ha någon ändå med en storklubbsaura. Sen sa jag nyss, det går inte att bara ta vilken tränare som helst som har vunnit alla titlar och sätta in i Liverpool. Xabi Alonso är den perfekta mixen av det. Någon som kan vinna titlar, som har den här storklubbsauran över sig, vinnarauran över sig, men också fattar vad det är för klubb han har kommit till. Och därav, så om han skulle vilja ta det, så är det är helt perfekta valet, och det är svårt att se ett annat val.
Mm. Det hade också då varit den första Liverpool-tränaren som är yngre än vad jag är. Det hade ju också känts märkligt.
Ta Steven Gerrard annars.
Nej, fy fan.
Men han gick ju verkligen från att vara, han var ju favorit innan han tog över Aston Villa. Och nu är han bara, ja, vem vet vad han sysslar med där borta i Saudiarabien.
Han har blivit avslöjad, så är det ju bara.
Så en otroligt rolig meme där om Steven Gerrard när han ser Xabi Alonso ta över i Liverpool, och han sitter där liksom från Interstellar liksom bakom den där skärmen och tittar och skriker liksom. Det är Gerrard borta i Saudiarabien just nu.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi kommer såklart återkomma till det här ämnet många gånger, inte minst kanske i Sillypodden. Det kommer ju dröja ett par månader i alla fall innan vi får någon slags besked om. Det är inte så att om det skulle vara Xabi Alonso så kan inte han gå ut och säga det nu, med tanke på allting som Bayer Leverkusen spelar för.
Jag kommer inte säga ett knyst förrän de har lyft Meisterschalen där borta, om det skulle vara så.
Vilket ju, de gör ju en helt sanslös säsong. Det är en diskussion för en annan podcast.
Och så har de värvat Borja Panda Iglesias också. Det är också en diskussion för en annan podd.
Men jag menar, Granit Xhaka är ju världens bästa mittfältare just nu. Det är helt sjukt ju. Vilken...
helt otrolig är de.
Alltså precis det där som... När man såg honom som allra bäst i Arsenal, så såg man ju att det här är en fenomenal fotbollsspelare, men han har vuxit ut till någonting ännu större
Men ger man honom ansvar, så alltså han har ju ändå de sidorna av sig själv.
Ja,
att han verkligen kan kliva fram då och bli liksom en av lagets viktigaste. Det såg man ju mot slutet också i Arsenal.
Att fenomenal.
Han, bara han ges förtroende så kan han liksom, kan han ta fram de egenskaperna hos sig själv.
Vi ska prata FA-cup idag, va?
Ja, vi skulle prata FA-cup också. Vi tar oss vidare till det. Välkomna tillbaka alla lyssnare som
zonat
ut och spolat fram här.
Ja, där var det för en gång väldigt befogat, känner jag. Om vi säger så.
Så fick det bli idag. Vi konstaterar bara att Liverpool slog Norwich med 5-2. Det var väl ungefär vad vi hade förväntat oss. En sån där lite slappt försvarsspel vid ett par tillfällen. Inte minst på den här fasta situationen. Den tog ryggen in, tror jag, på spelaren och fick ett. Och så var det ett fint avslut också, så de fick ett andra mål. Det var typ allt som Norwich hade i den här matchen. Och Liverpool trummade på. Det är viktigt för dem att Trent var tillbaka, Szoboszlai var tillbaka, Andy Robertson var tillbaka i spel igen. Och de ser starkare ut nu inför en väldigt tuff vecka ju. De har både först Chelsea hemma på onsdag och sen Arsenal borta till helgen. Så att det är en avgörande vecka verkligen som väntar.
Nog om Liverpool nu. Kan vi inte prata om Maidstone United?
Ja, nu ska vi till Maidstone.
Vi ska
till Ipswich rättare sagt. För visst var det Maidstone som var gäster. The magic of the cup är ju slitet, men det är ju så man känner när man ser de här bilderna från Ipswich och alltså de här galna siffrorna, all statistik. Du gillar ju XG, Frida. Här fanns det XG att diskutera.
Alltså det här var en av de bästa matcherna jag har sett den här säsongen, utan tvekan. Och det, precis som du är inne på, statistiken gör ju att den blir ännu bättre. Just det här att, jag menar, att Ipswich, under de inledande 4 minuterna så tänkte man att det här kommer aldrig gå för Maidstone. Men då börjar ju målvakten Lucas, han börjar göra räddning efter räddning efter räddning efter räddning efter räddning efter räddning. Jag tror att han registrerades för 12 räddningar i matchen. Det var det sjukaste jag har sett. Och att då statistiken till slut lyder 38 avslut för Ipswich, 2 för Maidstone, 1-2 på tavlan. Helt sanslöst. Jag älskade varje sekund av den matchen. Och ja, nej, all cred till Maidstone. De gjorde det svårt också för Ipswich, som visserligen, jag tror att Ian McKenna, han gjorde väl 10 förändringar i Ipswich startelva. Men ändå, det ska inte gå att göra det här när man är Maidstone United och spelar i 6:e divisionen i England. Det är så oerhört stort.
Alltså, det är ju ändå, det säger ju en del att de hade faktiskt bara 3,6, bara inom citationstecken 3,66 i XG på 38 skott. Så då har de ju inte liksom, då har de ju liksom hållits från att ta skott
bara.
I allt.
det är ändå väldigt
inom citationstecken bara. Älskar att Maidstone också lyckades med 99 passningar och hade en 50% i passning från centrum den här matchen. Det är helt otroligt. Sen, jag vet inte, jag har blandade känslor kring 11-0 i hörner kan vi lägga till också. Men
ja, att i en sån här match göra 2 mål men man har 0 hörner, det är ju annars en möjlighet för ett sämre lag att ändå skapa
också
lite oreda.
Lamar Reynolds som kör taxi till vardags, någon sån här taxi för funktionshindrade barn eller någonting sånt. Han gör ju det här första målet som var helt fenomenalt. Vilket avslut det är när han bara så kyligt chippar bollen över målvakten.
Alltså vem har den kylan när man är en amatör i FA-cupen och det är liksom så här att avsluta på det sättet. Det är ju faktiskt
ja, men man såg ju ändå Lamar Reynolds storhet redan när han brände in 10 mål där på 78 matcher i Concord Rangers mellan 2019 till 2022. Kunde väl alla se?
Jag såg spela häromdagen också, sjukt nog.
Va? Ja, i Braintree Town därefter innan han hamnade i Maidstone. Det är otroligt. Jag vet inte, jag ser blandade känslor av de här videon på reaktionerna hos fansen när de lottade då nästa omgång.
Alltså det var ju en jätteskräll att Maidstone överhuvudtaget var här.
Ja, och nu fick de Ipswich och sen då nästa runda, skulle de få Liverpool, skulle de få Manchester United eller City? Nej, de får vinnaren i omspelet mellan Sheffield Wednesday och Coventry. Två klassiska klubbar, absolut, men det var lite rolig video där på fansens reaktion när man såg så här besvikelse och ilska. De yngre var väl väldigt arga. Och så var det,
det var ju spelarna också som stod och var den videon som de själva la ut. Det var ju spelarna som stod där.
Ja, men det var väl inte bara spelarna, var det ju inte.
Nej, men det var väl roligt att spelarna inte var så himla
glada,
så himla exalterade.
Borta match dessutom igen mot, för att i och för sig får åka till, det är ändå klassisk engelsk fotbollsmark de får åka till oavsett, så att.
Ja, men också, det är ju en match som man faktiskt kan vinna också. Visst, nu ska det mycket till att man gör en sån här insats igen och att man har marginalerna med sig och allt det där, men hade man mött en Premier League-klubb så hade det ju i stort sett, då hade det ju varit helt över. Men nu kanske det ändå finns en liten, liten möjlighet om då motståndarlaget väljer att rotera sitt lag och så vidare. Ja, men
väljer de att rotera i en åttondelsfinal, det är ju stort även för liksom Championship-lagen att vara så här långt fram. Ja, så att det blir ju liksom, det kan bli tråkigast är ju liksom att förlora med typ så här klara 4-5-0 mot Wednesday eller mot Coventry nu. Att man hoppas
vilket är antagligen så som det kommer bli.
Ja, det är det jag menar. Så då hade det varit roligare att förlora med 4-5-0 mot United. Kanske till och med peta in en mål mot Onana eller något. Om han får spela då.
Ja, men precis. Jag håller med. Men det är ju en helt en saga så här långt. Verkligen. Det är precis den typen av magi som behövs. Magi var det inte i Birmingham, Frida. Eller Greater Birmingham är det väl, vi får väl säga, när det är West Bromwich och Wolves som möts i det derbyt.
Midlands
derbyt. Där 2-0 slutade matchen, men det var ju framförallt bråken på läktaren som definierade bilderna vi såg därifrån.
Ja, kändes nästan som att vara hemma i Sverige igen. Nej, men det är ju inget... Ja,
det räcker med väldigt ovanligt. Träningsmatcher på försäsong.
Ja, men det är ju väldigt ovanligt att sådana där saker inträffar här och att man måste avbryta matcher på grund av stök på läktarna. Det är, ja, det hör inte till vanligheterna i alla fall. Och de här lagen, de hatar ju varandra oerhört intensivt och hade ju inte mötts inför åskådare på 12 år, så att det var ju ett tag sedan senast. Och det var väl efter Wolves 2-0-mål där som... det var någonting som hände, folk är inte riktigt överens om vad det var som inträffade, om det var någon Wolves avbytare som eventuellt häcklade någon på läktaren, eller om det var så att det fanns en Wolves-supporter bland West Brom-fans, men det utlöste kaos i alla fall. Åskådare sprang över planen för att ansluta då till det här bråket, och det har gjorts en del gripanden, en person har förts till sjukhus, men man kunde återuppta matchen och avsluta den, och det var väl skönt det i alla fall. Men nej, tråkigt att det slutar på det sättet. Men polisen var förberedda också, så att det var väldigt stort pådrag.
Ja, det är ju, de har ju inte mött varandra så jättemycket de senaste åren, och framförallt så har ju Wolves haft otroligt svårt att vinna på Hawthorns. Men Pedro Neto springer ut, och det är väl egna supportrarna som han firar mot. Det uppfattade jag det som i alla fall. De flest... Det är inte så att det var någon av spelarna på planen i alla fall som jag uppfattade som hånar hemmafansen eller så.
Nej, men du tänker väl på Cunhas mål då, antar jag.
Ja, Cunha är det. Ja, precis, 2-0 målet i det.
Ja, och då stod ju Wolves-supportarna bakom det målet. Mm. Men sen så kan det ha varit så att det var någon avbytare då till Wolves som värmde upp längs, ja, men på andra sidan. Mm. Då. Men sen så har jag också hört det här med att det skulle ha varit eventuellt då en Wolves-supporter som firade då bland West Brom-fansen, och att det inte var populärt. Och nej. Nej, men man vet ju inte riktigt vad det var som utlöste det förstås.
En ulv i fågelkläder blir det då, va? Snarare än fårakläder. Förlåt. Vi kan gå vidare.
Kämpa. Vi hade också förstås Manchester United igår, som man tänkte, mot Newport County. Det här skulle ju bara, ja, men 1-0 efter 5 minuter, ja, men 2-0 efter en kvart. Det här blir väl lugnt och städat. Vi passar runt bollen lite grann, och sen så tar vi eftermiddag. Riktigt så enkelt blev det inte, Frida. De fick kriga hela vägen in i kaklet, och Rasmus Højlund med... Ja, enda avslutet han hade under matchen, tror jag. Satte till slut 4-2 som blev slutresultatet. Men de fick kämpa här, United.
Ja, det hade kunnat bli ett sliding doors moment där. För att Garnacho har ju den här möjligheten precis innan då. Eller precis innan, men en stund innan Newport reducerar. Där Garnacho måste spela, men väljer att gå på eget avslut. Bruno Fernandes är rasande, Højlund är rasande. Hade Man United gjort 3-0 där, då tror jag nog att allt hopp hade bara pressats ur Newport. Men nu var det ju ändå så att när de får in den här reduceringen, som ju är ett bra avslut, men som styrs in i mål, då vem var det? Martinez var den skottet träffade. Det gör ju på något sätt att... Ja, de får lite självförtroende och tänker att ja, men det kanske inte är helt över det här, och sen så får man in kvitteringen dessutom, men totalt sett så var ju Man United det bättre laget, men absolut att det är slarvet av dem också, att de inte på något sätt bara spikar igen kistan där direkt under första halvleken, för att det hade de absolut kunnat göra, för så mycket bättre var de.
Anton, du fick göra mål.
Ja,
bara en sån sak.
Hans första mål för säsongen, tror jag.
Bobby Maino fick göra mål också.
Man kan säga att Anthony hade lägen att göra mål lite tidigare än så i matchen också. Han brände en hel del, ska man väl säga. Nej, det vart en sån där knasig match på något sätt. Jag tittade på den, för att United var så överlägsna i allting egentligen hela vägen, och så när det där målet kommer efter en dryg halvtimme spelad, så är det som att vi är så överlägsna så att det kommer liksom inte spelar någon roll, men samtidigt smögs det in sig någon sån här, men vi får nog ändå vara lite försiktiga. Vi har koll på den här matchen, men lite försiktiga får vi nog vara så att vi inte släpper till det till. Och då är det som att tempot på det liksom sjunker, och sen när 2-2 kommer där så är det ju full panik nästan.
Men cup där också.
Ja, men jag menar, det är ju ett lag i League 2 vi pratar om, så att det är i stort sett i nivå med Maidstone.
De är väl två divisioner över Maidstone.
De är två divisioner över
Maidstone. Det säger en del om hur sjukt det är med Maidstone, för att liksom dra det i jämförelse. Det här lilla Newport är alltså då två divisioner över Maidstone. Ja.
Ja. Räcker det upp sig?
Sjätte divisionen mot fjärde divisionen.
Så är det ju. Samtidigt så är det ju Manchester United besök, och det vart ju till slut 4-2 då för United, som är vidare.
Sen är det ju otacksamt också, får man säga, att Man United nu vinner den här matchen med 4-2, men efteråt så är ju tongångarna ändå relativt negativa då, för att men varför vann de inte den här matchen tidigare, varför dröjde det så länge? Så det blir ju så på något sätt när man är Premier League-laget som möter då ett lag från de lägre divisionerna, att man kan inte vinna på något sätt. Jo, man måste vinna, det är det enda som finns, men det finns alltid någon sån här liten brasklapp ändå om det är så att man släpper in ett mål eller det blir lite för spännande.
Men det kan man väl bjuda på. Alltså så här, jag känner i det där läget, så jag håller med om att det blir lite konstigt att det blir mest liksom dåliga rubriker United efter en sån match. Alltså det enda som handlar om, spelar ingen roll hur det ser ut, det är att gå vidare. Och sen om man på vägen kan skänka lite glädje till League 2-lag och andra liksom lägre divisionslag, så fine, så länge man tar sig vidare. Och United gjorde jobbet, för de tog sig vidare.
Någon som också gjorde jobbet till slut var ju Manchester City mot Tottenham, men det satt långt inne.
De har suttit inne i flera år, höll jag på att säga. De har ju inte gjort ett mål på Tottenham Stadium förrän nu.
Nej, så är det ju till och med. 86 minuten tror jag det var.
88.
Ja, du ser. Jag har inte ens rätt siffror i mitt körschema.
Jag skrev det i morse, så det är därför jag minns att det var 88.
Men man hade 18-1 i skott i matchen och var ju det klart bättre laget.
Ja, så är det ju, och nu har ju Tottenham börjat få tillbaka lite spelare. De har ju fortfarande sin ordinarie backlinje. Vi fick se Maddison också, men här blev det ju på något sätt ganska tydligt att man har inte sina ordinarie mittfältare, det vill säga då Sarr och Bissouma. Det blir ju en helt annan ett helt annat flyt i spelet när de spelar. Och Höjbjerg, vi har pratat om honom många gånger i den här podden, han gör ju sitt jobb, men han gör inte så mycket mer än det. Alltså han bidrar inte med så mycket mer än så. Så att där kunde man säga att Tottenham saknade de spelarna. Och så var man inte tillräckligt kliniska på den sista tredjedelen heller. Då flöt inte på där heller. Och då är det svårt att besegra Man City om det är så.
Ja, verkligen. Och Manchester City ser ut som att de är redo för den här våren nu. Hade väl varit väldigt typiskt då, Liverpool på jakt efter den här. Det hade varit definierande på något sätt för Klopps era i Liverpool om de förlorar den här säsongen med en poäng till Manchester City i slutändan. Det hade varit talande för hela den här sessionen.
Omspel får vi.
Ja, vi får omspel mellan Chelsea och Aston Villa. Det vill ju ingen ha. Men så blir det. 0-0 blir det i den matchen.
Ja.
Jag har inte sett...
Cole Palmer på topp är nog inte ett liksom experiment som Chelsea ska syssla med riktigt. Nu har man inte jättemånga andra forwardsalternativ när Nico Jackson är borta, och Broja har väl inte direkt visat att han är hemma i en startelva. Nkunku skadad, så är det väl. Men ändå...
Callum Wilson? På väg in.
Ja, John Duran på väg in kanske framför allt. Verkar det väl vara som de tittar på. Vi får väl se om Chelsea gör någonting eller har utrymme att göra något. Men då måste de ju sälja Gallagher eller Broja och sånt. Och med tanke på vilka namn det pratas om, så känner jag väl nästan att spela vidare med Broja säsongen ut och gå för ett liksom top-tier-namn till sommaren istället.
Luton slog ut Everton 2-1. Det hade man nog inte riktigt förväntat sig. Jag vet inte, Everton, det hade ju, med tanke på den säsongen de har, alltså att ta sig långt i FA-cupen hade ändå kunnat rädda någonting för dem. Så blev det inte. Jack Harrison gjorde visserligen ett mål då, en kvittering, men det var ju matchens sista spark, Frida. Coley Woodrow som fick in den. Det var som att man kände, de fick den där hörnan precis i slutet. Och det, Everton hade väl ändå varit, hade de varit det bättre laget. Det var väl en ganska jämn match så långt, men det var som, nej, det var som förgjort att den bollen bara skulle in liksom. Det kändes väldigt som Everton säsong att saker och ting går emot.
Ja, det var en väldigt böljande match, får man säga. Och ja, Luton, de är ju framförallt, alltså de har ju sina expertisområden, alltså att de, visst, de har inte det bästa spelarmaterialet, men de lyckas på något sätt ändå maximera sina chanser genom att vara duktiga på fasta situationer, alltså både defensivt och offensivt och, ja, men den typen av saker. Så att jag är ändå inte förvånad över att Luton går vidare. Everton är ju lite, de har ju varit lite upp och ner ändå den senaste tiden. Och nu är det kanske ändå bättre för dem att fokusera på Premier League helt och fullt, med tanke på poängavdrag och att det eventuellt kan komma nya sådana. Även om Sean Dyche, han var lite sur efter den här matchen. Det är ju oftast någonting han beklagar sig över också i intervjuer efteråt, så att det var väl kanske ingen nyhet så.
Luton för övrigt på väg att få in en japan. Daiki Hashioka.
Ja.
Ny okay. Wingback.
Där ser man.
Ja.
Skrattar ni bara? Det är kul att Luton värvar för att lösa kontraktet där och gå långt i FA-cupen.
Nej, men det var ju starkt såklart av lag som Luton och slå Everton på Goodison Park. Tycker de ser bra ut. Framförallt, man tittar på det där mittfältet som de har, Luton. Med
Ross Barkley och...
men med Ross Barkley, men med Lokonga inte minst, som jag tycker var jättebra i den här matchen också. Andros Townsend, det där, jag menar, det finns liksom kvalitet och erfarenhet och någon slags trygghet och stabilitet på det där mittfältet som Everton till exempel med sina skador inte alltid ser ut att ha. Det är ju ett väldigt glest mittfält när det var väl Onana som gick ner skadad. Det ser ut som han tog sig mot knät. Nu spelade han väl visserligen vidare resten av matchen, men då kändes det ju, vem ska de sätta in nu liksom? Ja, då börjar man börja titta på att byta bänken när det fanns någon så här 21-åring man inte hade hört talas om.
In med Ashley Young på central mittfält.
Ja, eller liksom Ashley Young på central mittfält, och där vill man nog inte ha honom. Nej, det är tunt med de skadorna som de har där. Och dessutom då när man släpper in två mål på fasta situationer så där, det kommer ju förstås Sean Dyche inte gilla. Det är ju en del av spelet där de måste vara tydliga och starka. Och ja, nej, det får vi se här. Och vi har ju varit inne på det, skulle det bli ytterligare poängavdrag, då orkar man nog inte kravla sig tillbaka en andra gång igen. På rätt sida.
För det är ju såklart på hur många också. Men
ja, det tror inte behövs speciellt många för att den där luften ska kännas ganska tunn. Ja. Alltså.
De har gjort en jättebra säsong i övrigt. Det är det. De har ju liksom överträffat förväntningar. Man bara tittar på vad de faktiskt har gjort för resultat och vad de har för material att göra det med. Jag tycker att Sean Dyche gjort ett kanonjobb. Men ja, verkligen. Det finns en gräns för hur många poäng minus man kan gå in med. Så att säga.
Newcastle slut Fulham också. Fulham som man hade kunnat se gå rätt långt i den här. Jag menar, de var framme i semifinal här nu i ligacupen, som man var nära ändå. Man pressade Liverpool i onsdags då förra veckan, åkte ändå ut till slut där. Att kunna ta sig långt i FA-cupen hade inte helt varit omöjligt.
Ännu viktigare för Newcastle att gå vidare, skulle jag säga. De behöver ju verkligen alltså gå långt här för liksom tron på hela det här projektet och möjlighet att faktiskt vinna någonting i slutet av säsongen. Så det tror jag betyder jättemycket för dem att lösa en seger borta här.
Sean Longstaff och Dan Burn i målprotokollet, Frida.
Ja, precis. Det var ju lite fint ändå. Men just på Fulham, så jag håller med om det där att, alltså, de har ju inte haft någon bra januari nu med ja, det blev uttåg mot Liverpool, de förlorade mot Chelsea. Ja, alltså det var ju, det har ju inte blivit riktigt som de hade tänkt sig, förstås. Men visst, i Newcastles fall så är de ju fortfarande, nu är de ju med där ju. Och ja, alltså har ju chans då på att eventuellt få en liten cuprevansch. De var ju ändå framme i final, får man inte förglömma, i ligacupen då förra året mot, mot Man United. Då hade nog, de hade nog vunnit den där matchen om den spelades typ 2 månader senare, tror jag. För att de var inne i en väldigt dålig period då, alltså oerhört formsvaga. Och ja, det är väl, nej, det är väl det som krävs på något sätt, att de tar sig samman och ja, måste försöka hantera de här skadorna och så, och se till att få ut någonting av den här säsongen. Så får vi se vem som lämnar sen. Det verkar ju inte bli Kieran Trippier i alla fall. Det är ju en sak som är säker.
Nej, de, Bayern valde ju annat spår där, och Trippier har väl gått ut och sagt också att han blir kvar. Intressant, Newcastle lottades ju mot vinnaren av Blackburn Rovers mot Wrexham. Wrexham Newcastle hade ju varit en intressant match. Ja, Blackburn Newcastle hade varit en kul match där också, såklart, men ja. Möjligheter i alla fall att gå långt.
Ja, vi kan väl bara redovisa de övriga resultaten då också. Inga fler Premier League-lag. Jo, oh, Bournemouth slog Swansea med 5-0.
Cup-specialisten Iraola är kvar fortfarande. Han tog ju både Mirandés från andra divisionen och Rayo till cup-semifinaler i Spanien. Så det där kan han.
Alla 5 målen i första halvlek dessutom. Så det var rätt avgjort i alltid där, får man säga. Såklart. Vi hade också
Brighton med 5 mål också.
Just det, Brighton, även de. Det är inte ofta de gör 5 mål, men så blev det mot Sheffield United då.
Inte ofta de gör 5 mål. Sorry.
Brighton, ja. Är det ofta Brighton gör 5 mål?
Ja, men de är väl kända för att göra mål.
Ja, är det ofta något lag gör 5 mål?
Okej.
Nej. Det är nog det sista laget jag hade sagt så. Men det är absolut,
det är inte Stoke som gjorde 5 direkt liksom.
Men det är klart, Brighton kan ju förlora med typ 5-1 också, så att de är ju obräkneliga på det sättet.
Skulle kunna förlora med 6-5 också. Så att,
men man kan ändå säga någonting där om Joao Pedro som
just det, med hattrick.
3 mål i den matchen. Hattrick. Och ja, det är nog en sån spelare som de får svårt att behålla i sommar, skulle man tro.
De har ju betalt rätt dyra pengar för honom, så att det blir inte billigt att lösa honom. Det blir ju aldrig billigt att lösa en spelare från Brighton, å andra sidan. Men här tror jag man kommer vilja ha även en premium för att man själv har ett stor avgift att betala av.
När Chelsea gått bet i även Ferguson-förhandlingarna, tittar de, just det, jag och Pedro finns ju också. Och sen,
ja, precis. Watford Southampton slutade 1-1. Det blir omspel där med Leeds mot Plymouth Argyle 1-1. Miniskräll kanske, kan vi kalla det. Bristol och Nottingham Forest, även de oavgjort då, 0-0 för Forest, som också får ett omspel. De är tuffa, de här omspelen. Sheffield Wednesday och Coventry nämnde vi, de har ett omspel och får då möta Maidstone i nästa omgång. Ska runda av den här med lite frågor i vanlig ordning. Jag fick en från Gustav här. Han skriver så här. Såg statistik på att Chelsea och Liverpool ligger lika i antalet titlar vunna under tiden som Klopp tränat laget. Är det så att man fått ut lite väl lite faktiska titlar ur hans sejour, eller undervärderar vi vad Chelsea lyckats med under samma period? Vill inte regna på Klopps parad, men det var bara en tanke som slog mig. Tack för en grym podd. Ja, en sån där sak man ska komma ihåg, att när Klopp tog över så var ju Chelsea regerande mästare. De hade precis tagit dubben under Mourinho, var det väl. Så att det var ju lite olika förutsättningar de där. Men sen har ju Chelsea varit liksom upp och ner. Och såklart investerat en del pengar har man ju gjort, men framförallt har man ju haft de här säsongerna där det har trillat in flera titlar liksom, och sen så har varit ner i källaren igen och sen tillbaks upp under Antonio Conte, och så vinna Champions League där mot Manchester City och sen ner i källaren igen. Det har varit svängigt, men ja.
Det blir uppenbarligen en avgörande match då i Ligakuppen. Vem har varit bäst? Chelsea under Klopp-session eller Liverpool under Klopp-session? Final, avgörande.
Ja, precis.
Allt på spel, nej. Jag skulle nog säga att alltså just förvandlingen som ändå Liverpool har gjort med Klopp signalerar ju att det kanske har liksom varit en mer framgångsrik period, och sen såklart ligan väger tyngre och där har Liverpool varit mycket mer konkurrenskraftig än Chelsea varit de senaste åren.
Mm. Men varsin ligatitel har det blivit under, ja. Under perioden, så är det ju.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja, det har ju också kommit lite uppgifter som vi inte tog upp innan då. Det har ju kanske inte så mycket med Manchester Uniteds spel att göra, men det har med Marcus Rashford att göra, uppgifterna då. Att han då varit ute och klubbat, varit på nattklubb och sen anmält sig sjuk till träning dagen efter. Och, det här är ju sådana här uppgifter som ja, inte gynnar någon förstås. Det är ju problematiskt, inte minst med tanke på den historien han haft med Ten Hag och hans form under den här säsongen och så vidare, Frida.
Ja, chocken också att han var ute och klubbade i Belfast.
Av alla ställen, ja.
Ja, det är ju... Jag gillar väl Belfast egentligen, men det är ju inte den livligaste staden.
Jag vet inte om det spelar in som faktor.
Eller det är den du reagerar på. Ute i Belfast.
Det var faktiskt det jag reagerade allra starkast på.
Ja, det är trevligt i Belfast.
Nej, det är klart att det här inte ser bra ut för Marcus Rashford. Sen har väl klubben hållit fast vid att han har varit sjuk. Man kanske blev sjuk där och då, vem vet. Oavsett så... Jag tänker lite grann på den här målgesten som han gjorde. Det var väl mot Tottenham när han liksom hyschade sina kritiker. Ska man göra en sån sak så måste man på något sätt... Man måste spinna vidare på det då. Man måste se till att jobba hårt, vara disciplinerad. Och i nuläget så verkar inte Rashford vara det. Sen vet man inte, kan det vara så att han behöver en annan tränare, en annan ledarröst kanske kring sig. Alltså någon som kan få honom disciplinerad. Jag vet inte, men i nuläget så är det lite för många stories kring Marcus Rashford just nu.
Han gjorde ju för sig målgesten på klubben. Alltså den där han står och pekar mot huvudet där. Den gjorde han ju på någon vimmelbild där, såg jag. Okay. På klubben. Men alltså just det här med tränare, det var ju under Ten Hag förra säsongen som han lyfte och var så pass bra. Så jag känner ju att det borde inte vara ett problem för uppenbarligen. Då kändes det som att Ten Hag hade fått ordning på Marcus Rashford. Att han hittat rätt med honom. Och sen... har det blivit annat nu, så att det är oroväckande, tycker jag. Och sen blir det ju att Ten Hag har ju satt sig själv i en tuff sits på att han har ju gjort Jadon Sancho till ett prejudikat. Och med tanke på hur Jadon Sancho-situationen hanterades så blir ju allting i såna här lägen under lupp, och det är ju inte tacksamt för honom att han spelar det ute och klubbar och gör annat som de inte alltid ska.
Ja. Sen fick han väl tillåtelse att åka dit, så som jag...
Det här var också en tillåtet evenemang, precis som det här förra som ju var helt överspelat när han hade varit och firat efter någon, eller varit ute på middag efter en förlust eller vad det var, det blev en stor grej. Den var ju ingen grej.
Han ska ju ha dykt upp här på morgonen på träningsanläggningen tillsammans med sin agent.
Oj, okej. Kanske...
Aha.
Ja. Kanske man gör, jag vet inte hur.
Nej, jag tänker det måste väl vara lite ovanligt
ändå. Ja, och dyka upp med agenten känns inte helt. På tal om så här, har det tufft, och United kan ju meddela att Hannibal Mejbri inte är uttagningsbar i Sevilla. Han blev utlånad för 2 veckor sedan. Redan nu liksom petad ur truppen och får inte spela. För att ja, det som rapporterats att han hamnade i bråk med en lagkamrat på träning, men det officiella anledningen är att han måste få se Sevilla utifrån för att förstå vart det är han har hamnat. Så att en utlåning behöver inte alltid heller hjälpa för en spelare, ska sägas.
Stabilt att hamna i bråk så snabbt.
Ja, jag tyckte också det var, alltså, uppgiften gör gällande att han hamnade i bråk med Mariano också. Det gjorde mig lite glad.
Nej, men vi har en fråga till här som jag tänkte vi kastar in den. Det har ju inte hänt så mycket, det har ju varit FA Cup och så vidare och vi har pratat mycket Klopp, men Röda Döden skriver, er ultimata kaos 11, typ spelare som Darwin och Anthony och liknande, och det här tror jag vi kan få ihop en ganska snabbt. Jag vill ju ha Martinez i mål till exempel.
Självklart.
Han är ju självklart i en kaos 11. Vänsterback.
Vänsterback. Ja, vi börjar i backet. Det är många det,
högerback ska vi börja med.
Ja, kan du sluta högerback? Börja från vänster?
Ja, jag vet inte varför jag gör så.
Ja, det är helt orimligt att
göra. Är det Kyle Walker som ska in?
Alltså, det får nog bli det med tanke på hans privatliv.
Med tanke på att det är kaos runt Kyle Walker, ja, just
han är så ordningsam på plan. Det var det.
Ja, men just nu, här och nu, så tycker jag att Kyle Walker...
Sen måste ju Romero in.
Ja, Kuti Romero är ju självskriven.
Ja. Romero och Harry Maguire kanske?
Nej, kaos. Nej.
Nej, den här säsongen har inte varit så kaosig, men det har nog varit en kaosspelare.
Alltså, hade Jeremina varit där så hade man ju kastat honom.
Absolut.
Han är inte kvar dock tyvärr.
Nej. Men det kanske ändå är, ja, men Tarkowski är ju lite, han är ju jobbig att möta i alla fall.
Så är det ju.
Nej, han kaos.
Ja, men kaosig på det sättet, men
jag sitter
det är ju svårt.
Ja, det är svårt. Det är många klubbar måste tänka igenom här nu.
Lisandro Martinez.
Ja, alltså vi kan ju ta ut ett argentinskt landslag om vi vill.
Ja, men
och så är vi ju klara.
Lite så.
Alltså Lisandro är ju bättre lämpad än Maguire tycker jag, för att vara i en sån elva om vi säger så.
Eller så här Lascelles när han spelar.
Absolut, Lascelles kan vara lite kaosig.
Vad är som vänsterback då? Vi funderar på mittbackspositionen ett tag.
Ja, precis. Vad har vi för profiler på vänsterbacken?
Zinchenko
är lite kaosig, det får man ändå ge honom.
Ja.
Jag kan leva med Zinchenko till vänster, absolut.
Mittfält, är det 4-3-3 eller?
Vi kan väl köra en 4-3-3. Eller ska vi kör en 4-4-2, det är en klassiker. Stoppar vi ut Anthony till höger då? Alltså.
Vi måste nästan ha in Grealish då till vänster.
Ja,
rätt stökig.
Grealish till vänster, 100%. Vad har vi för centrala fältare då som vi skulle kunna se? Ja, men Onana i Everton är ju jävligt kaosig. Där vet man ju fan inte vad som händer. Jag tycker han ska in där. Det känns som att vi har några i Crystal Palace som är där högsta nivån är där.
Eller så här Casemiro, att det helt plötsligt...
Ja, precis. Ja. Det skulle jag kunna köpa.
Sen är faktiskt, alltså Rodri, han kan faktiskt också vara lite stökig, det här med att han helt plötsligt tar ett rött kort eller, behöver lite av för honom också.
Ja, fast mer, Casemiro har ju det mer i sig och han kan ju alla trick i boken på ett annat sätt.
Så är det.
Han vill ju ha luriga spelare också, sådana som vet hur man kryper in under skinnet på folk. Och då tror jag Casemiro skulle kunna kvala in. Alltså Enzo Fernandez sa ju det i sig.
Ja,
återigen, nu går man bara på Argentina spår. Kan man ju kasta in Lo Celso där också. Han kan ju
Douglas Luiz kan väl också vara lite...
Oh.
Det beror på, alltså, nu inser jag att jag har tappat alla kriterier.
Ja, det var inga kriterier.
Nej, det var bara en kaos.
Det här låter som att vi tar ut en elva med spelare jag gillar.
Nej, det ska bli så mycket... Målet ska vara att det ska bli så mycket kaos som möjligt på planen. Alltså, det var därför
jag mål.
Onana i Everton. Vad sa du?
Mopé måste in då.
Neil Mopé måste in.
Och det är därför vi måste ha in Darwin, vi måste ha in Richarlison.
Ja.
Okej, okay, ja, men... Ja,
så vi måste spela en 4-3-3.
Nej, men vi kan stoppa ut Darwin till vänster eller Richarlison till vänster.
Ja, om vi ska ha det ultimata kaoset ska vi inte ha något mittfält.
Ja, men sett Grealish som vänsterback då, blir jättebra.
Ja, det är kaosigt. Ja, men... ja, jag tror vi kanske fick ihop en elva där.
Elva spelare, mer eller mindre. Kuti Romero får vara mittback själv. och sen sätta Richarlison, Darwin och Neil Mopé.
Men en trebackslinje då? Helt enkelt.
Fast med ytterbackar.
Ja, men det är väl kaoset.
Det blir kanon.
Ja, det blir kanon. Nej, men härligt hörni. Det är ett lag man hade velat se, såklart.
Såklart.
Man gillar ju kaos. Hörni, nu har vi två omgångar Premier League framför oss här i veckan. Och sen så är vi tillbaks och försöker summera det här då om en vecka igen på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.